Du lyssnar på Kalabaliken i bänder av Olle Larsson. Inläst av mig, Håkan Julander. Förtvivlan vid Pirvelochna. Tsar Peter den första hade satt ett pris på den svenska kungens huvud. Den som infångade Karl den XII hade en belöning på 100 000 rubel och en befordran till general att vänta. Det var ett löfte som fick den ryska armén att öka takten under förföljandet av de besegrade svenskarna. Den stora drabbningen vid Poltava föregående dag hade slutat i ett av de värsta militära nederlagen någonsin för den svenska armén. Den 28 juni 1709 skulle gå till historien som en sorgens dag. Nu gällde det att rädda vad som räddas kunde. Rapporterna som kom in till det svenska högkvarteret var illavarslande. De förföljande ryssarna befann sig bara ett par mil bort. De svenska trupperna bröt därför upp i gryningen och en styrka skickades för att rida före och försöka hitta någon plats vid Dnepr där armén skulle kunna ta sig över. Generalkvartermästare Axel Gyllenkrok trodde sig känna till ett lämpligt ställe. En av de kosacker som var i svensk tjänst hade nämnt en plats vid namn Pirvelochna, där det var så grunt att det skulle vara möjligt att köra över med vagnar till den andra sidan. Situationen var kaotisk. Utmattade och skräckslagna knäktar kämpade sig fram i sommarhettan. Runt omkring dem föll uttröttade hästar till marken. Vagnshjul gick sönder. Och när förrådsvagnarna inte längre kunde ta sig fram sattes de i brand för att inga förnödenheter skulle falla i ryssarnas händer. På kvällen den 29 juni befann sig huvudarmén omkring 4 mil från floden. Gyllenkrok hade nu nått platsen för den planerade övergången och det han såg fyllde honom med missmod. Floden visade sig vara mycket bredare och djupare än han trott. En övermarsch skulle kräva att man byggde en bro av båtar som kunde fungera som pontoner. För det behövdes mycket material och eftersom trakten var i det närmaste skoglös var det mycket svårt att få fram virke i tillräcklig mängd. Gyllenkrok avdelade därför en mindre styrka som skickades tillbaka för att förhindra att resten av armén marscherade ner till Dnepr. På morgonen den 30 juni satte sig armén åter i rörelse. Ryssarna befann sig nu så nära att de dammmoln som de analkande trupperna orsakade var synliga för svenskarna. Knäktarna led under marschen, som enligt Karl Piper, chefen för fältkansliet, präglades av en gruvlig hetta och törst så att man ville försmäkta. Sakta men säkert närmade sig hären Gyllenkrok vid Pirvelochna. Hans utsända styrka hade inte hunnit fram och istället hade rykten spridits som att övermarschen över floden var säkrad. Senare på kvällen var Karl den XII framme hos generalkvartermästaren. Gyllenkrok kallades genast till ett möte med kungen där han fick redogöra för de problem han stod inför. Kungen svarade kort att han tänkte vända om, men han kom inte längre än till några fält vid floden i närheten av det tänkta vadstället. Här samlades resterna av armén med allt vad som återstod av artilleripjäser och trossvagnar. Ur ett militärt perspektiv var platsen synnerligen illa vald. På den ena sidan av lägret fanns floden och den andra kantades av höjder. Den svenska armén och dess kung befann sig således i något som skulle kunna liknas vid en kittel. Det skulle därför inte bereda den fiende som var i antågande några större svårigheter att stänga in svenskarna genom att täppa till eventuella luckor och därefter gruppera artilleri på höjderna. En överskeppning av trupperna skulle då vara den enda vägen ut. Men det skulle snart visa sig vara en övermäktig uppgift. Floden var bred, strömmen strid och dessutom hade det börjat blåsa. Den svenska krigsledningen samlades i kungens tält. Man beslutade att försöka hitta en annan plats för övermarschen, men eftersom det var sent på kvällen och det börjat mörkna bestämde man sig för att det fick vänta tills det ljusnat nästa dag. Medan rådslaget pågick försökte flera av de hungriga och utmattade soldaterna ta sig över floden på eget bevåg. De allra flesta nådde aldrig stranden.